Liverpool.
Hej hej, hallå och välkommen till ytterligare ett avsnitt av Total Liverpools podd. Andreas Hjärp heter jag i vanlig ordning och med mig precis som alltid Per Kvist, hallå.
Hallå, hallå.
Och såklart Thomas Nygren har jag också med mig. God kväll.
God kväll.
Hur står det till med er?
Det är bara fint. Jag sitter i ny teknik. Jag har precis fått lära mig här utav er att man kan också köra Skype via telefonen. Och det funkar ju praktiskt med mig nu som har flyttat och tappat bort mina hörlurar. Så jag känner att jag har tagit ett kliv i min tekniska utveckling nu.
Ja, nästa gång så ska vi lära dig att plugga in en tv också. Så, så är du fullärd sen. Hur står det till med dig, Per?
Jo, det är stabilt som tandläkaren som där på 90-talet. Det är... Jag var krasslig några veckor men är tillbaka nu och det är alltid förbannat skönt när man känner sig energisk igen efter en lång förkylning, så det är super.
Ja, men det är väl först då man kan verkligen njuta av att vara frisk efter att ha varit sjuk, om det då inte har varit någon allvarlig sjukdom än en förkylning som det då kanske har varit för din del. Det har gått bra för Liverpool också sen vi hördes senast och vi ska ju prata mer om det. Nu senast så spelade ju Liverpool 1-1 mot Manchester City och klubben verkar ju må ganska bra just nu. Man ligger ganska högt upp i Premier League också efter att ha spelat 13 omgångar, en tredje plats, en poäng bakom Manchester City och två poäng bakom Arsenal, samma poäng som Aston Villa som ligger på en fjärde plats efter då 13 spelade omgångar. Och vi ska prata lite om harmonin, men även om de frågetecken och de eventuella skadebekymmer som kan vara på Liverpools målvaktspost bland annat. Vi ska också ta reda på vad som har hänt med en tidigare spelare och sen så ska vi sätta Manchester United på plats. Man var ju ganska stolt över ett visst mål som gjordes här om veckan, men har inte Liverpool gjort snyggare och betydligt bättre mål? Vi ska gå igenom 5 stycken av dem. Och så ska vi naturligtvis blicka framåt i slutet av avsnittet för att tippa lite. Kommer Liverpool att inneha en tredje plats? Kommer det vara en första plats? Eller kommer man ha halkat ner i tabellen? Ja, allt beror ju på hur det går i matchen och det ska vi prata om i det här avsnittet. Men nu börjar vi med att blicka tillbaka. När vi senast pratades vid så var det innan matchen mot Nottingham. Och sen dess då så har man ju då spelat mot Nottingham och vunnit med 3-0. Man vann även en cupmatch mot Bournemouth. Spelade 1-1 mot Luton, kanske inte allra bästa resultatet. Och det följdes upp med en 2-3 förlust mot Toulouse i UEFA-cupen. Men sen återställdes ordningen när man slog Brentford med 3-0. Och nu senast 1-1 borta mot Manchester City. Och Thomas, hur skulle du vilja förklara, sammanfatta den här matchsviten som Liverpool har haft från Nottingham-matchen till då senast Manchester City-matchen?
Så överlag resultatmässigt får man väl säga att det är bra. Det är ju såklart Luton-krysset svider. Det var ju verkligen en plump i protokollet. Där kom vi ju inte upp i nivå. Vi fick ju i slutändan vara väldigt glada att vi fick med oss en poäng från den matchen. Det är väl klart en sån här match som man kanske kommer titta tillbaka på i slutet på säsongen och känna att det var i allra högsta grad 2 förlorade poäng. Även om när matchen var slut så kändes det kanske som en vunnen med tanke på hur nära vi var att förlora. Men resultatmässigt så är det väl någorlunda som förväntat, får man väl ändå säga. Att vi skulle åka på en torsk borta mot Toulouse i Europa League, det var väl liksom, det känns lite skit detsamma. Vi har ju satt oss i en sån sits där att vi går vidare bara vi anstränger oss lite grann. Och den matchen var ju verkligen ingenting att verkligen ingenting att se. Det mest minnesvärda därifrån var väl att man lyckades att vi lyckades kvittera i slutändan men får det bortdömt eftersom McAllister uppenbarligen nuddat bollen med armhålan 15 sekunder innan kvitteringen. Så det är väl egentligen det jag minns från den matchen. Men spelmässigt så är det väl egentligen insatsen mot City senast som har varit mest imponerande. Annars har vi, jag tycker att vi bitvis har sett lite så här fantasilösa ut offensivt, men vi lyckas liksom plocka hem matchen ändå. Det kanske är lite hårt att säga när Nottingham det 3-0 och Brentford det 3-0. Men det har kanske inte blixtrat så mycket runt Liverpools offensiv, samtidigt som vi känns stabila. Så som helhet en bra period där Luton-matchen är lilla bottennappet och där man får säga att krysset senast mot City är det som är starkast.
Per, är Liverpool tillbaka nu efter den här dippen som man hade förra säsongen? Känns det så?
Ja, det kan man väl säga. Det känns ju som att Liverpool är tillbaka. Sen kanske man inte är riktigt där man var när man var de allra bäst under Jürgen Klopp. Men det kan man ju heller inte förvänta sig att vara så snabbt efter den här mittfältsrenoveringen. Men det känns ju ändå som att man är tillbaka i jakten om Champions League-platserna. Definitivt i jakten om titeln. Ja, lite tveksamt kanske, även om det också beror förstås på vilken nivå de andra konkurrenterna kommer att hålla. Så att det är klart att man är ju väldigt positiv inför den här inledningen, definitivt.
Hur tycker ni då konkurrensen ser ut då bland de övriga topplagen? Det har ju pratats om Newcastle som har hittat en guldgruva eller en oljekälla. Arsenal har vaknat upp på nytt. Vi har Manchester City som har hela tiden lyckats hitta pengar och förstärkningar. Och sen Aston Villa och Tottenham som också har varit nu och vill blanda sig i toppstriden. Hur känns de lagen skulle ni säga så här efter 13 matcher in i säsongen? Om vi då börjar med sollaget då, Tottenham som har rosat marknaden. Thomas?
Ja, men Tottenham nu, de åkte ju på några riktigt tunga skador här för uppehållet med både Madison och den nya mittbacken, utan Van de Ven, som blir borta ett tag. Och det var väl lite igen, det kändes som att luften pös ur den ballongen då. Det tyckte jag man såg redan när vi mötte Tottenham, att de inte riktigt är på den högsta nivån. För de var trots allt två man mer under väldigt, väldigt lång tid och behövde hjälp av både domare och våra spelare för att få in ett avgörande mål. Så lite grann har det känts som att de har levt på lånad tid i toppen. Sen är det klart, topp fyra, ja, men det har ju ändå givits en liten lucka för att komma in på topp fyra där, med tanke på att både United och Chelsea har börjat svagt. Men jag skulle säga att jag tror nog inte att Tottenham kommer att vara med där uppe när säsongen är slut. Jag tror att den här smekmånaden som de har haft nu med Ange första tiden, den kan de se tillbaka som en rolig period. Men kommer de topp fyra så måste jag erkänna att jag skulle bli förvånad. För någonstans, de levde på Harry Kane under väldigt lång tid. Han är borta. Nu när det börjar ta emot, det är då som han har hjälpt dem att plocka poäng. Och nu är inte han där längre. Så nej. Det var kul i början med Tottenham, ett lag som kom in och spelade offensivt, våghalsigt, men jag tror att det kommer inte att sluta i topp fyra.
Och om vi då går till Arsenal och vi går till shake-lagen då. Manchester City och Newcastle, hur ser de ut skulle du säga, Per, jämfört med tidigare uppsättningar?
City är ju i den luriga situationen som kan uppstå när man vinner allt. Det är ju svårt att behålla hungern efter en så enormt framgångsrik säsong. Vi vet ju i Liverpool att det har varit svårt att komma tillbaka efter den typen av säsonger. Även om de vann ju ännu mer än vad Liverpool har vunnit, om man ska vara rent krass där. Det känns väl som att de inte riktigt har haft den där hungern hittills, samtidigt som De Bruyne har varit skadad. Och det rent spontant känns ju inte City riktigt lika vassa som de har gjort tidigare år. De känns väl kanske bättre defensivt men inte lika bra offensivt, även om de förstås är favoriter till Premier League och kanske Champions League också ändå. Så det känns ju lite konstigt att vara så där negativ. När det gäller Newcastle så är det är ett annat typ av lagbygge. Det är ju mer ett mer av ett lag, men kanske mer ett mer fysiskt lag som liksom jobbar ner motståndarna med hårt fysiskt jobb och kollektivt starka, även om de såklart också har några individuellt bra spelare. Så är ju för mig i alla fall är ju Newcastle, de är ju snarare en utmanare om fjärdeplatsen kanske snarare än om ligatiteln. Så att de är ju ändå, visst, de är högt upp i tabellen, men att det är ett lag som har den blekaste chans om titeln när vi summerar det här. Och ja, de ska vara väldigt glada om de lyckas ta fjärdeplatsen igen.
Och då har vi ju Arsenal kvar då, som var de som hotade Manchester City och toppade länge ligan under förra säsongen, gör det återigen nu. En poäng före Manchester City, två poäng före Liverpool då. Är det Arsenals år i år eller kommer det att gå som förra säsongen? Thomas?
Ja, nej, men det är väl lite grann att Arsenal är i den situationen som vi var i för några år sedan. Att de liksom har... De var nära förra året och investerat rejält den här sommaren, både i Declan Rice, och de har plockat in Kai Havertz och de har plockat in Raya i mål. Så får de träff så kan det mycket väl vara Arsenals år. Jag tycker också att de har också haft en del flyt där med sena avgöranden och sånt som man har när man har en bra säsong. Så jag tror kanske mer på dem den här säsongen än jag gjorde förra säsongen. Men det är också lite för att jag tycker att City ser, precis som Pelle var inne på, att City ser inte riktigt ut som man har vant sig vid. Jag tänker främst om man tittar på truppbredden. För tidigare när man har jagat mål mot City så har de kunnat byta in spelare som Riyad Mahrez, eller man kan kasta in Gabriel Jesus eller något liknande. Nu när vi spelade mot City lördag så gjorde Liverpool 5 byten och City gjorde 0 byten. Och tittade man på bänken så var det var inte så mycket man fick skrämma sig lika av där. Så även om de har lite skador så man är ju vant sig vid att de ska ha 2 världslag i stort sett. Men det känns lite grann som att efter att Haaland har kommit in så har det varit något sånt fokus på att han skulle få plats ekonomiskt som har tappat lite grann i truppbredden. Så det gör att de kanske känns lite blekare än tidigare. Men spelmässigt så är ju City det bästa laget i ligan, tycker jag. Det såg man ju under första halvlek nu mot Liverpool också, att vi hade ju förtvivlat svårt att få kontroll på matchen, och de brukar också kunna hitta lösningar när de får bekymmer. Lite grann är min känsla att det Arsenal och City kommer ju vara en toppstrid, och jag tror att lag som Aston Villa, Tottenham, Newcastle, säkert också United kommer att vara i en strid där runt Champions League-platserna. Frågan är väl egentligen vilken av de här två striderna som vi ska ansluta till. Gör vi det bra så tror jag absolut att vi kan vara med och hota. Jag har svårt att se att vi kanske ska kunna hota med ligatitel redan nu med tanke på att det är så pass mycket nytt. Men ja, får vi in några bra resultat så här i matcherna som kommer runt jul, så kommer vi kunna ligga väldigt, väldigt bra till. Vi har ju tidigare också pratat om att Liverpools spelschema har varit ganska knivigt. Vi har mött City borta, vi har mött Newcastle borta, vi har mött Chelsea borta, vi har haft Tottenham borta. Så vi har ett ganska svårt spelschema. Samtidigt såg man också nu då, men när vi fick lite lättare spelschema, då kryssade vi mot Luton. Så det är de där matcherna som vi kommer att behöva plocka fullt i om vi ska ha en chans att vara med hela vägen fram. Så, det känns roligt att det ändå är många lag som är med i toppstriden nu. Och det är många lag som kan ta poäng mot varann. Så även om City, precis som Pelle var inne på, ses som favoriter, så att vi kommer få en lägre segrarpoäng än vad vi haft de senaste åren. Och det är ju ändå en bra utveckling för Premier League, även om det delvis beror på att vi har fått in ett nytt shake-lag i Newcastle. Det hade man kanske kunnat vara utan.
Ja, det går ju inte att ha två stycken lag som ligger runt 100 poäng per säsong. Det blir inte så spännande då för övriga lagen som det var när Manchester City och Liverpool då var som bäst och tätast. Men det var intressant att du nämnde att Thomas där att Liverpool bytte, hade 5 byten i matchen mot Manchester City och Manchester City hade inga byten. Jürgen Klopp har ju roterat och haft möjlighet att rotera för att undvika skador, men trots att all den försiktighet som var så råkar ju Alisson ut för en skada baksida låret tog han sig för och det ryktas att han är borta då under en längre period, i alla fall ett par veckor. Per, vad vet vi om den här skadan och hur skulle det påverka Liverpool?
Vi vet egentligen inte så mycket om skadan. Vi har hört de här, eller läst de här nu obekräftade ryktena. Att han kan bli borta ett par veckor och ja, de är ju som sagt obekräftade så att vi får väl se vad som händer. Det kan ju bli kortare, det kan bli längre. Vi får helt enkelt se, men det är ju klart att det skulle få jättestora konsekvenser för Liverpool. Det är ju väldigt lätt att såga Alisson efter matchen mot Manchester City, för han gjorde ju verkligen ingen perfekt match, även om han ju som vanligt gjorde några fantastiska räddningar. Så var han ju lite slarvig i spelet med fötterna. Men han är ju en av världens bästa målvakter. Och han bevisar ju det i match efter match. Och dessutom är han ju helt otrolig i sättet som Liverpool spelar på. Med den oerhört höga backlinjen. Det uppstår ju frilägen ganska ofta faktiskt. Och han är ju otroligt skicklig på frilägena. Och för den delen att vara proaktiv genom att rusa ut och därmed förhindra frilägen. Så han är ju både bra för sättet som Liverpool spelar på och en bra målvakt rent allmänt. Och även om Keller är en duktig ung målvakt så kommer det ju att kosta poäng om Alisson inte kan spela i de här jämna matcherna. Så har han ju ofta varit direkt utslagsgivande och även nu senast mot City egentligen så gör han ju en jätteräddning precis innan 1-1 kvitteringen. Så att det kommer definitivt att påverka Liverpools chanser att vinna de här jämna matcherna om han inte kan spela. Han kanske är MVP i det här laget om man ska vara helt ärlig. Det finns ju några till där som är och konkurrerar om den titeln, men han är definitivt superviktig.
Ja, vi får se hur det går med Alisson. Om man ska försöka se det positivt, om nu Alisson skulle bli borta under en tid så har Liverpool kanske inte det svåraste spelschemat. Man har LASK, Fulham och Sheffield United och Crystal Palace som närmaste matcher och är det någonstans som man ska kunna klara sig utan den första målvakt så är det väl under ett sådant spelschema. Tidigare inför säsongen så var det många frågor och frågetecken om Liverpools mittfält, men efter att ha gjort en renovering så har man väl så här 13 matcher in i säsongen kommit fram till att ja, men det har nog ordnat sig ganska bra. Det ser ganska bra ut med den här renoveringen. Däremot längre bak i planet så har planen, alltså prata backlinjen, så har det varit några frågor och nu det var ju prat om huruvida Joel Matip har sett sina bästa dagar och kanske skulle må bäst av att lämna klubben. Det har inte funnits någon backup riktigt till Trent Alexander-Arnold. Och vad skulle hända om vi skulle få en skadad vänsterback och Tsimikas skulle få, om Robertson skulle bli skadad och Tsimikas skulle få spela under en längre tid? Ja, men vad skulle hända då? Nu har vi varit där. Och Thomas, nya försvarslinjen. Hur tycker du att den ser ut nu när den har satts på prov med skador på evighetsmaskinen Robertson bland annat och Ibrahima Konaté skadad som vanligt?
Ja, jo, men det har ju, vi har ju fått se en liten ny uppsättning spelare där bak och det är väl egentligen lite, om man börjar med Tsimikas så hade ju han det tufft i de första matcherna. Jag tycker han tappade ju boll några gånger och sådär och straffades även för det några gånger. Men jag tycker att han har spelat upp sig. Och mot City senast gjorde han ju faktiskt en klart godkänd insats. Inte så mycket bidragande framåt kanske. Men höll ändå hyfsat tätt på sin kant. Och någonstans kommer jag komma, han är ju att han är lite rasslig i starten kan ju också hänga ihop med att han har spelat väldigt, väldigt lite fotboll. För att vara backup till Robertson måste ju vara rätt tråkigt, för Robertson är ju aldrig skadad. Nu var det ju en skada där i ett landskamp som gjorde att Tsimikas ändå fick en chans att spela. Och det är ju, det är ändå kul tycker jag att se att han ändå inte, han har tagit chansen på ett bra sätt. Sen han är ju, han är inte lika bra som Robertson. Det finns absolut brister, kanske främst i hans defensiv. Men han har gjort det klart godkänt, och det kan man också se på resultaten i de här, speciellt de här svåra matcherna som har varit. I mitt försvaret så kan man ju börja med att säga att Van Dijk är ju verkligen på väg tillbaka till storformen. Han utstrålar en annan pondus nu än förra säsongen. Jag tänker att det tar väl ett tag att hämta sig från dels skadan såklart, som man lätt glömmer att han faktiskt hade, som honom borta väldigt, väldigt lång tid. Och även han har ju spelat otroligt mycket fotboll de senaste åren. Så han bör ju också vara både fysiskt och psykiskt trött, som jag tror att många spelare var i fjol. Han har även pratat under landskampen nu om att fotbollen behöver få ordning på det här med antalet matcher som spelas. För det är ju många lag som har långa skadelister nu. Och en hel del av det är ju förslitningsskador. Det kan ju inte alls som exempel där som fick resa runt halva jordklotet och sen hoppa in och spela 98 minuter mot City. Det är klart att även för en målvakt så riskerar det att leda till skador. Men Van Dijk har ju varit precis så bra som man kan förvänta sig. Det är väl bredvid honom som det har varit lite mer frågetecken. För precis som du var inne på så har Konaté varit skadad en del. Och när han har spelat så har åtminstone inte jag blivit helt övertygad om att han är på den nivån som man hade hoppats. Det blir en del enkla, slarviga misstag. Det känns som att han har lite, tappar fokus ibland. Och gör missar som kan kosta. Då har Matip sett stabilare ut. Han har ju en brist såklart i sin snabbhet, eller i sin avsaknad av snabbhet. Det är ju inte en av de snabbaste mittbackarna i Premier League. Men han är ju istället en av de klokaste, så han har ju ofta stått på rätt plats när det har behövt. Och han är fortfarande bra på att ta bollen upp i plan. Men det är väl egentligen bredvid Van Dijk som, alltså, om man skulle leta någon förstärkning i januari, om man skulle kunna hitta ett namn som stärker upp där, så skulle det ju kunna vara någonting som gör en defensiv ännu bättre. För Matip har absolut varit bra, men samtidigt är han 32 år och sitter på utgående kontrakt. Man hade ju gärna sett att Konaté hade konkurrerat ut honom vid det här laget. Och det har han inte gjort. Så det är väl någonting som känns oroande med fel ord. Men man hade väl gärna sett att han hade presterat bättre hittills än vad han har gjort. För det är ändå ett starkt ställningstagande av Klopp att sätta Konaté på bänken och starta Matip i City borta. När vi ställs mot den absolut svåraste offensiven i ligan.
Ja, Per, Konatés framtid som framtida mittbacksgigant i Liverpool, är den rimlig? Kommer han någonsin att ta över rollen som mittbacksankaret från Van Dijk, eller kommer Liverpool att förmodligen leta efter en ny potentiell ersättare till Van Dijk när det nu blir?
Jag tror att man kommer att fortsätta ge honom chansen, men sen är det ju klart att skadorna är ju problematiska, och det som jag skulle säga om Konaté är väl att utan bollen så tycker jag att han har problem i positionsspelet och kanske framförallt synkroniseringen med Van Dijk. De spelar faktiskt inte bra tillsammans. Då spelar Matip och Van Dijk desto bättre tillsammans. Visst, de har spelat fler matcher tillsammans under sina karriärer, så att de är ju mer samspelta. Men Konaté har ju ändå spelat tillräckligt många matcher med Van Dijk nu för att det ska kunna se bättre ut. Sen så tycker jag att han har haft lite mer problem i spelet med boll. det har varit väldigt tydligt att motståndarna har styrt över bollen till Konaté så att Van Dijk inte kan ta upp spelen när de spelar tillsammans. Det gör de i och för sig även när Matip spelar, men jag tycker Matip löser det bättre. Och jag tycker att man kan se att Konaté också jobbar på att bli bättre där. Matip har ju de här, ja, de här, det är väl nästan hans trademark, eller vad säger man, signaturen, de här bolltransporterna från backlinjen uppåt. Jag tycker man kan se att Konaté också har försökt det de senaste gångerna han har spelat. Så det är jättebra att han får in, men han måste också bli bättre i passningsspelet, för det, ja, det är problematiskt ändå när man ska föra spelet så som Liverpool vill, att man har en spelare som har så stora problem i passningsspelet som vi ändå tycker att han har haft. Och det känns väl kanske som att han kan ändå lösa det, för vi har sett tidigare säsonger att han har varit bättre i uppspelsfasen, så att jag hoppas att det är någonting som man blir bättre på, för det kommer definitivt behövas också om han ska bli den här stora mittbacken i Liverpool efter Van Dijk.
Sen vill jag bara inflika att ingen kan ju älja framåt från mittbacksplatsen som Matip kan. Det är något speciellt när han älgar iväg. Vi får se vad som händer med Konaté, men det kanske är just backlinjen som blir nästa projekt att förnya, föryngra, uppgradera och kanske bredda lite till sommaren i alla fall. Det finns alltid någonting att göra. Ett fotbollslag är lite som ett hus, antar jag. Men annars har det väl sett ganska harmoniskt ut under den här perioden, bortsett då från, ja, den här stora rubriken då som har, som är välkänd då, som har rört sig utanför fotbollen, nämligen det som har hänt i Colombia och med Diaz föräldrar. Nu har ju det tack och lov fått ett lyckligt slut, men ja, det måste ju sätta en oerhörd press på spelaren att när det händer några såna här saker utanför planen.
Ja, nej, men det blir ju såklart enormt tufft för Luis Diaz. Nu var han var ju borta från spelarna matcher. Det var ju såklart fint att se honom kvittera där mot Luton och få visa upp tröjan då, där han, ja, med budskapet kring den här kidnappningen. Och även det är klart, det går inte att tänka sig vilken tid det har varit för honom. Det är ju helt fruktansvärt. Det var ju skönt att se att det löstes på ett bra sätt, och nu var ju även Luis Diaz pappa på plats när Liverpool spelade senast, och det var ju glädjande såklart att se att de var återförenade. För det är ju såklart dels jobbigt mitt att drabbas av en sån här sak, och dessutom som en offentlig person som Luis Diaz, att man får genomgå det liksom i media fullt ut. Så jättejobbigt för honom, skönt att det löste sig, och sen så får vi hoppas att han efter allt det här känner att han orkar prestera fullt ut på fotbollsplanen igen.
Ja, men vi lämnar då vad som har hänt under den senaste månaden med, ja, en sista punkt här. Vi har tänkt utse om vi har några utropstecken, någon som någon eller några spelare eller någonting som har hänt som förtjänar uppmärksammas lite mer i positiv bemärkelse, och sen ett frågetecken på en spelare eller företeelse som är lite frågor om. Det behöver inte vara dåligt, men bara en fråga. Och vi börjar då i den positiva änden. Per, har du något utropstecken som du vill lyfta lite extra som har varit under den här månaden?
För mig är det ändå Van Dijk som är det stora utropstecket. Visst, vi förväntar oss otroligt mycket. Vi har otroligt höga krav på honom, för att han är ju en mittback som verkligen har allt. Men jag tycker ändå att efter den här ganska tunga säsongen som han hade i fjol, och med tanke på att han inte längre är liksom 27-28 år, han är ju ändå 30 plus nu, så var man ju ändå lite orolig för att förra säsongens nivå var hans nya normala, eller vad man ska säga. Och därför så känns det ju att han har kommit upp till sin riktiga nivå, som vi vet är hans normala nivå, hans extremt höga nivå, som vi återigen har fått se den här säsongen. Och det
är ju i mångt och mycket det tillsammans med mittfältet som är skillnaden mellan den här säsongen och förra säsongen. Så jag skulle vilja lyfta honom återigen.
Ja, han har väl varit på den här, en sån här lista åtskilliga gånger och nu tillbaka och vill ge Van Dijk månadens utropstecken. Och Thomas, då får du äran och spekulera i något frågetecken. Någonting som du inte tycker något upp till förväntningen eller som är ett frågetecken helt enkelt.
Ja, nej, men alltså, det har ju varit, precis som vi var inne på, så har det ju varit en bra period för Liverpool. Det är väl egentligen inte sett några spelare som har stuckit ut på något negativt sätt. De har väl presterat egentligen på den nivån som man förväntar sig av dem. Så jag landar väl någonstans ändå här i Keller. Som trots allt har släppt in 3 mål mot Toulouse till exempel. Och ändå haft vissa skadebekymmer så här under början på säsongen. Skulle det vara så att Alisson blir borta ett par veckor. Ja, då kommer det krävas att vi får se den bästa versionen av Keller som vi kan. Och det har vi kunnat lita på tidigare. Men någonstans så kan det ju också ta ut sin rätt att han har spelat så pass lite fotboll de senaste åren. Han har ju fått vara backup till Alisson ganska länge ändå nu. Och i hans ålder så behöver man ju spela matcher. Så vi får ju se nu om han... Om de här fåtalet matcherna har satt några spår i honom. Eller om han är lika bra nu som han var när han slog igenom och såg ut som Premier Leagues bästa andra målvakt. Det blir lite grann upp till bevis. Så det är väl någonstans där som mitt frågetecken landar nu.
Ja, och lyckligtvis eller olyckligtvis så kanske vi kommer att få se huruvida det blir ett utropstecken eller ett fortsatt frågetecken beroende på naturligtvis då hur allvarlig är den skada som Alisson drog på sig under Manchester City-matchen. Vi lämnar då det aktuella Liverpool och sen så blickar vi tillbaka till i alla fall en spelare som en gång i tiden höll till i Liverpool och hade, apropå förväntningar på som vi har haft på Konaté, förväntningar på att bli någonting längre fram. Vi ska gå tillbaka minnenas allé och minnas en spelare som, var är han nu?
Vi ska ju nu titta på en spelare som man snudd på hade kunnat med på den här delen av programmen redan medan han var i Liverpool. För han kom otroligt uppskriven till Liverpool men presterade väldigt, väldigt, väldigt lite. Och den som vi ska titta lite grann på idag är Lazar Markovic. Som trots att det känns som att det var en evighet han kom, sen han kom till oss så är han bara 29 år. Så han är ju inte ens nått upp i 30 än. Han kom ju till oss inför säsongen 2014 ifrån Benfica med ett väldigt, väldigt gott rykte. Jag minns att det pratades om att Liverpool måste köpa honom nu för nästa år kommer vi inte längre ha råd. Och han kom till Liverpool under Brendan Rodgers och... Ja, hans tid i Liverpool blev ju verkligen ingen munter period. Han hade väldigt svårt att hitta rätt. Svårt att hitta rätt i både position och när han väl spelade så var han svårt att göra några direkta avtryck. Det blev ju bara 19 matcher i Liverpool. 2 mål. Men mitt starkaste minne av honom, det har jag säkert nämnt här tidigare, det var ju när vi mötte Basel i Champions League. Jag hade ju den tveksamma äran att vara på plats då när han petade på Safaris näsa och blev utvisad i matchen då vi blev utslagna i gruppspelet av Champions League hemma mot Basel. Det var ju verkligen ingen superkul period att hålla på Liverpool just då. Jag kan bara flika in att när vi åkte över då så såg vi 2 matcher. Först så började vi med att se 0-0 hemma mot Southampton, där Liverpool startade med Ricky Lambert på topp för att sen stanna kvar några dagar och se oss utslagna mot Basel i Champions League. Muntrare decemberveckor har man ju kanske upplevt. Men i alla fall, när det visade sig att det inte skulle bli så mycket av Markovic i Liverpool, så en sak som snart var ganska tydlig, det var att det var inte helt enkelt att sälja Lazar Markovic. För det var väl antagligen fler som hade insett att det här kanske inte var ett säkert kort att satsa på. Så i tur och ordning då så lånade Liverpool ut honom först till Fenerbahce, sen till Sporting och sen till Hull och sen till Anderlecht. Och det var ju ingen av de här klubbarna som han lyckades speciellt bra i, får man säga. Han gjorde inte ett enda mål i Fenerbahce. Han gjorde 2 mål på de 12 matcherna han spelade i Hull. Så det var ju, ja, det var ett misslyckande var han än hamnade egentligen. Jag vill minnas att han ändå såg helt okej ut i Hull, att man fick något slags litet hopp om att han kanske skulle kunna komma tillbaka och vara bra. Men de där halmstråna som man greppar om olika spelare, det är sällan som de ger någonting. Han lämnade i alla fall Liverpool 2019. Efter att ha kommit till oss 2014, 2019 lämnar han Liverpool på free transfer för att gå till Fulham. Och dit går han ner, så i januari 2019, spelar en match innan han lämnar och flyttar hem till Partizan. Där han en gång slog igenom Partizan Belgrad. Där går det väl ändå ganska bra till en början i alla fall. Han skrev ett 3-årskontrakt, gjorde en del mål och sådär. Men man hade kanske väntat att han skulle bli kvar där längre. Men när hans kontrakt gick ut med Partizan så skrev han på för den turkiska klubben Gaziantep som spelar i högsta ligan. Och där skrev han på alltså förra sommaren 2022. Och där har väl ändå varit en väldigt speciell tid, får man säga, för Markovic. För han skrev ju sagt på för den här klubben inför säsongen 2022-2023. Ett 2-årskontrakt. Men i februari 2023 var ju Gaziantep ett av lagen som drabbades av den svåra jordbävningen som var i Turkiet och Syrien. Så man drog sig helt enkelt ur ligasäsongen. Och det gjorde att Lazar Markovic fick lånas ut resten av säsongen till Trabzonspor och spelade några matcher där. Innan han den här säsongen då har fått flytta tillbaka till Gaziantep. Och det är där som han håller till just nu i den turkiska högsta ligan. Ett lag som håller till i de undre regionerna av ligan. Och det var kanske inte där man trodde att han skulle vara när han var i, ja, när han peakade, så att säga. För han är ändå 29 år. Det är ju, ja, enligt vad som skrevs om honom var det nu han skulle vara i kanske Real Madrid. Och där har han ju inte hamnat. 2 assist har det blivit den här säsongen. Båda 2 faktiskt när han spelade 17 minuter mot Istanbulspor. När de vann med 2-0 hemma så låg han bakom båda målen. Därefter ett starkt inhopp. Det är väl inte några stora namn i övrigt i hans lag. Det är Gillo Bodji som har spelat i Premier League under några år. Som var det namnet som jag kände igen. Han var ju både i Chelsea och Sunderland ett tag. Och sen på topp så har de en med namn Max Gradel eller Gradel som jag minns var i Leeds ett tag när de spelade i de lägre divisionerna. Så det är ju inget storlag som han har landat i. Och någonstans var väl det man hade på känn när han inte riktigt fick det att funka i Liverpool, att det kanske inte är så att han kan leva upp till den talang som han tog ut att ha när han slog igenom som ung spelare i Benfica.
Visar ju vikten av tur och timing och sen att saker kanske kommer för fort. Lazar Markovic, helt okej fotbollskarriär ändå vid 29 års ålder, men kanske ändå inte riktigt vad man trodde för 10 år sedan ungefär. Per, dina minnen av, och vad minns du om Lazar Markovic tid i Liverpool. Är det någonting mer än den här incidenten mot Basel?
Nej, egentligen inte så jättemycket mer. Däremot så minns jag, när han slog igenom i Partizan. Han var ju ganska uppskriven då. Han blev ju ganska jämförd med när typ Walcott slog igenom i Southampton. Väldigt snabb ytter. Och jag såg honom en hel del i Benfica. Han var inte helt ordinarie i Benfica. Han var ju mer en sån här väldigt ung spelare som startade ibland och hoppade in ibland och som kunde vara extremt dålig, eller som kunde, som en gång när jag såg honom, gjorde han ett otroligt solomål mot något av de sämre lagen i portugisiska ligan. Kom inte ihåg vilket. Så att han var ju mer en sån spelare som verkligen blixtrade till ibland. Och då tänkte man ju, wow, tänk om han kan göra det här hela tiden i matcherna. Men det kändes ju verkligen som att han borde ha stannat i Benfica, blivit ordinarie där och en nyckelspelare som till exempel Darwin Núñez. Han hade ju ganska tungt i början i Benfica, men han stannade ju kvar och var deras skyttekung sista säsongen han var där. Han varvade ju liksom Benfica-spelet, om ni förstår vad jag menar. Samtidigt så förstår man ju om Liverpool budar och man blir erbjuden ett kontrakt som innebär att man blir ekonomiskt oberoende resten av livet, så är det ju klart att man nappar. Men lite synd på det. Och på det viset kanske lite som typ Ryan Babel, att han flyttade till Liverpool för tidigt. Så att synd, men samtidigt förstår man ju varför Liverpool agerade på det viset. Men nu kanske jag går lite off topic. Men FSG har ju en transferstrategi. Vi vet att man kollar väldigt mycket på statistik. Och det som är ganska intressant där är att Liverpool, till skillnad från till exempel Chelsea, vill att spelarna ska ha spelat flera A-lagssäsonger när man värvar dem. För man vill liksom ha ett statistiskt underlag som sträcker sig över flera säsonger på en relativt hög nivå. Till exempel Konaté, Szoboszlai, McAllister, de har ju spelat flera säsonger på A-lagsnivå. Så att numera gör ju inte Liverpool de här värvningarna där man tar in spelare på potential på samma sätt. Nu tar man spelare som har spelat flera säsonger på A-lagsnivå, och jag läste det i Athletic för några veckor sedan att det var just därför som man inte var beredd att matcha prislappen på Lavia förra sommaren, för att man inte tyckte att han hade spelat tillräckligt mycket på hög nivå, A-lagsnivå, och därmed det fanns liksom inte ett statistiskt underlag som sträckte sig över flera säsonger. Och med den strategin som man har applicerat nu så är det ju precis den här typen av Markovic-värvningar som man slipper.
Det låter som att man då prioriterar erfarenhet, i alla fall matchträning på högsta nivå framför potential. Men så länge har det varit ganska lyckat, får man väl ändå säga. Liverpools värvningar har ju gått ganska bra överlag med några undantag. Nu vet vi vad Lazar Markovic håller till, och vi önskar honom lycka till i sin framtida fotbollskarriär. Och så lämnar vi det förflutna bakom oss, och sen så blickar vi framåt istället och ser på vad är det Liverpool ska möta näst. Är det någonting som gör att man kan då ta kanske steg upp i tabellen och nå en första plats? Vi ska kika fram till och med den 17 december innan det hektiska julprogrammet börjar. Den 17 december då möter man Manchester United. Men innan dess så kommer man i Europa League få möta LASK den 30 november, följt av Fulham, Sheffield United, Crystal Palace, och sen möter man Union Saint-Gilloise igen i Europa League innan man då spelar mot Manchester United i nästan form av derby. Spelschemamässigt så här på överlag, Thomas, det känns inte så där jätteutmanande och svårt, va?
Nej, men det är lite grann som när vi satt och pratade förra gången, vi hade de här matcherna som var mot Nottingham, Luton och Brentford, att ja, men det här är ju matcher där vi ska vinna. Och det är det ju. Fulham hemma, ska ju vara 3 poäng. Sheffield United borta, de har ju varit så dåliga hittills. Det ska vi såklart vinna. Crystal Palace borta, men den kan ju vara lite, det kan ju ändå vara lite knivigt så här när vi har match både tredje och sjätte som ska spela igen, som av en händelse tidig avspark mot Crystal Palace på lördagen där. Men, ja, men det är klart att vi, det här är matcher som vi ska vinna. Sen så har det ju varit så under en period att de matcherna är kanske de som vi har haft, ja, vi har haft svårt att prestera i. Att vi har haft några onödiga poängtapp. Men, ja, men på förhand så, så är ju, ska ju det här vara 12 poäng egentligen. Om man kollar på ligamatcherna. Men tyvärr så är ju inte, kan man ju inte avgöra matcherna på förhand. United har vi haft väldigt lätt för egentligen de senaste åren, men det är ändå en väldigt speciell match när det är Liverpool mot Manchester United, och man vet ju aldrig riktigt hur de ska sluta. Så ja, men det är klart, på förhand ser det ut som ett ganska angenämt schema i alla fall.
12 poäng lät det som att du ändå förväntar dig, Thomas Pär. Hur mycket förväntar du dig av de här fyra kommande ligamatcherna som man har då mot Fulham, Sheffield United, Crystal Palace och Manchester United?
Det är ju klart att 12 poäng är ju klart överkomligt. Samtidigt vet vi ju, som Thomas var inne på, att det är ju lättare sagt än gjort att vinna de här matcherna som man säger att man bara ska vinna. Men jag känner väl att om det skulle bli 12 poäng här, vilket vi får väl vara optimistiska och tro det den här gången, så skulle man ju verkligen slås i toppen. Och det skulle ju vara förbannat kul om den här säsongen kunde bli en sån här säsong där man slåss i toppen och kanske inte behöver oroa sig för varje mål man släpper in de två sista omgångarna, vad det kan leda till eller inte leda till med Europaspel och sådär. Så jag måste ju säga att jag känner mig ändå positiv på det viset. Samtidigt så vet man ju att det är små marginaler, det kan uppstå skador och så vidare. Men jag känner ändå att den här säsongen när man inte är med i Champions League så är det ändå lite lättare att manövrera. Speciellt om man vinner nästa match i Europa League, så kommer man ju kunna lufta hur många reserver som helst i den sista gruppspelsmatchen. Och jag tycker att det är en fördel i jämförelse med de ligakonkurrenterna som är med i Champions League. För att det är en helt annan typ av belastning. Det är en helt annan nivå på motståndarna och intensitet i matcherna. Vi såg där i Toulouse, visst Liverpool förlorade, men det är också många, många reserver som luftas, och ändå är man liksom ett varmål ifrån att kvittera mot den största konkurrenten i gruppen. Så att det är en faktor som jag känner är bra för Liverpool och mindre bra för till exempel Newcastle och Arsenal, som ju heller inte har varit med i Champions League på jättemånga år innan den här säsongen och är ovana att hantera den situationen.
Precis som du är inne på, Pelle, just med Champions League-faktorerna. När vi möter Manchester United så är det efter den sjätte omgången av deras gruppspel. Och det kan ju vara ett Manchester United som precis har blivit utslagna ur Champions League som vi ställs mot. För de ligger ju väldigt pyrt till därefter att de tappade poäng i Köpenhamn. Så det kan ju vara så att vi får möta att United, om de inte redan utslagna inför den omgången, så kommer de behöva sätta allt på ett kort och gå vidare i sin match i Champions League under veckan innan vi ska möta dem. Medan vi förhoppningsvis har en helt betydelselös match mot Saint-Gilloise. Så rimligtvis bör våra spelare kunna komma till den matchen lite mer utvilade än vad det Uniteds gör.
Skulle man kunna säga att Europa League till och med är på sikt sportsligt är bra för Liverpool? Att man inte är då i Champions League med den här pressen att gå vidare på samma sätt med den här höga intensiteten och de tuffare matcherna som du nämner, Per. Jag tänker för att man på så sätt då skapar erfarenhet för de spelare som kanske är lite längre ner i trupphierarkin.
Ja, för de spelarna är det ju definitivt bra. Det är ju bra för Keller till exempel att ha fått, även om han inte gjorde någon succé i Europa League hittills, så är det ju såklart bättre att han har stått matcher än att han inte har gjort det nu när Alisson går sönder. Och vi har ju även sett andra spelare som Kwanza till exempel som har gjort bra i Europa League. Men sen så kan man väl ändå säga det att Champions League genererar ju så mycket pengar så då kanske deltagandet i sig hade kunnat finansiera en värvning eller så som hade gjort att man hade haft en bredare trupp i ingångsvärdet liksom på säsongen. Så att det är såklart att Champions League är ändå bäst för att få snurr på allt, men absolut för de här spelarna som kan inte är aktuella att starta särskilt ofta så är det ju bra med Europa League och det är också bra för dem att till exempel gå långt i ligacupen där de ofta brukar luftas mycket och så att det är så är det absolut.
Japp, och det börjar på att bli dags att runda av det här avsnittet och vi nämnde ju att Manchester United är ju ett lag som Liverpool kommer att möta den 17 december och varit Liverpools antagonister under en längre period. Det finns en viss rivalitet och de var ju så nöjda nu för ett tag sedan, för en vecka sedan ungefär, när de gjorde ett ganska fint mål. Men vad skulle det inte vara? Men Liverpool har ju gjort betydligt bättre och snyggare mål än så, eller hur Thomas?
Ja, nej men alltså, någonstans måste man ju försöka ta ner det där laget lite grann på jorden. Det pratades om att det skulle vara det vackraste målet det senaste decenniet. Och jag menar, då det tycker jag är lite historielöst uttalat. Och därför ska vi lista 5 stycken cykelsparkar ish som helt enkelt var snyggare.
Vad hittar vi då på nummer 5 som är snyggare än Garnachos cykelspark för Manchester United under den här säsongen?
Ja, men på plats nummer 5 så har vi ett mål. Det är väl kanske den som är gränsfall till att vara med som en cykelspark. Men det är ju ändå ett väldigt, väldigt vackert volleymål som är snudd på i alla fall en cykelspark. Och det är ju Sebastian Coates otroligt vackra mål mot Queen's Park Rangers. Som han gjorde för lite drygt 10 år sedan. Det var ju en match som Liverpool förlorade då visserligen. Men det var ju ett väldigt, väldigt snyggt mål. Också en mittback som går upp och gör det. Det gör ju att det slår lite hårdare när en överhypad yngling som lyckas få träffa en gång.
Och ja, på plats nummer 4, vet du vad är där?
På plats nummer 4 hittade vi ett mål som var mot Manchester United. Visserligen så var det här en träningsmatch här om året, men det var ändå ett väldigt, väldigt vackert mål. Och den som cyklade in det målet, det var ju Sherdan Shaqiri som är ett väldigt, väldigt vacker cykelspark. Gjorde mål mot Manchester United. Och jag för mig att det var på en turné i USA som han gjorde det här målet. Väldigt snyggt var det i alla fall. Och mycket finare än det som United petade in.
Och det var ju mot United, bara det är värt pluspoäng. På plats nummer 3.
Ja, plats nummer 3 har vi ytterligare ett mål som var mot Manchester United. Faller tyvärr lite grann i glömska eftersom vi förlorade matchen. Men man pratar om att Garnachos cykelspark var vacker så var det ju snudd på en copycat av vad Christian Benteke faktiskt redan har gjort mot Manchester United. För hans cykelspark där i mötet med United för några år sedan var ju minst lika fin som den som Garnacho lyckades få till. Så Christian Bentekes cykelspark mot United på Old Trafford, ja, den var finare.
Så han gjorde någonting minnesvärt i Liverpool-tröjan, Christian Benteke alltså. Plats nummer 3 hittar vi honom på över snygga cykelsparkar och på plats nummer 2.
På plats nummer 2 har vi ju den kanske den estetiskt mest gåtfulla cykelsparken. Och det är ju den som Peter Crouch drog till med mot Galatasaray i Champions League. På inlägg av, jag vill minnas att det var Steve Finnan som slog inlägget. Champions League slår ju lite högre än att göra det mot ett krisande Everton. Och dessutom mot ett Galatasaray som United har svårt att besegra i nuvarande form. Så det kan man ju ganska lugnt slå fast att det målet väger tyngre. Och dessutom så räcker det med att titta på det för att förstå att det är ju faktiskt på en annan nivå.
Den spensliga, långa kroppen och göra en cykelspark, den är inte gjord för, kan man väl säga, va? På plats nummer ett, vad är det som skulle kunna toppa Peter Crouch?
Ja, nej, men det finns ju ett mål som gjordes för inte, ändå inte för så många år sedan, men en cykelspark som avgjorde en tuff match mot Watford. Och det jag pratar om är ju såklart Emre Can's otroligt vackra cykelspark. Också mycket, mycket svårare utförd än den som Garnacho lyckades med. Han fick den ju precis där han ville ha den egentligen. Emre Can fick ju rädda upp en boll bakom sig och sätta den med cykelspark på ett sätt som var, ja, såklart tekniskt fulländat. Emre Can satte väl inga djupa spår egentligen i Liverpool. Han var väl en sån här som man väntade på att han skulle ta över, men aldrig riktigt gjorde det. Så ja, den cykelsparken, den får Garnacho bara drömma om, helt enkelt.
Och det gjorde i alla fall att Emre Can lämnar avtryck i Liverpool mer än olyckliga bolltapp som brukade resultera till mål. Den här fantastisk förmåga att varje gång han gjorde ett misstag så blev han straffad för det på det hårdaste sättet. Det var våran topp 5-lista.
Jag har fått några förslag från lyssnare om vilka cykelsparkar som ska vara vackrast. Och där har ju både Mattias Seaboom och Lukas Karlbäck nämner Emre Can's. Vi har Janne som nämner Bentekes. Jonte Granlund nämnde att både Torres och Suarez hade några otroliga strutar. Kanske inte var så mycket volleybicicleta, men det är klart, det var ju många vackra mål även där. Johan Medvik säger att han gillar Peter Crouch med långbenen, och den är man ju såklart svag för. Kai Hydling är inne på Bentekes bortglömda pärla som han skriver i 5+. Så det är flera här som är inne på att visst, Garnachos fint, men kom igen.
Vi har varit där och gjort det bättre. Väx upp.
Ja.
Och det får man väl säga då till Manchester United. Väx upp. Och var är man ligger nu i tabellen? Jag kommer inte riktigt ihåg. Men med det så rundar vi av det här programmet. Och vad ser ni fram mest emot fram till den 17 december då vi hörs igen, Per?
Det är nog ändå matchen mot United, måste jag säga.
Det är väl inte så jättehård konkurrens egentligen om man säger tradition och motstånd matchen mot Manchester United. Och Thomas, hur är den rivaliteten nu för tiden, skulle du säga?
Men för min del är ju United liksom den stora rivalen fortfarande, även om liksom det har pendlat lite grann i prestation både för dem och för oss. Jag som född på 80-talet, uppvuxen under 90-talet, där United var som bäst, det var ju dem man ville spöja. Och det var deras supportrar som alltid skulle vara så jävla kaxiga för att de vann hela tiden. Så för min del så är ju den matchen som smäller högst ändå. City tar man ju ändå inte riktigt på allvar, eftersom man vet att det lagbygget inte riktigt har gått till som det borde. United när de var som bäst, även om man hatade där tränaren som stod där på sidan och vann hela tiden, så känner man också enorm respekt för det laget de byggde upp. Så för min del så är United-matchen, det är den viktigaste matchen, sett till om man bara ska ta liksom på förväg vilken match man helst vill vinna.
Sen är det lite fascinerande att inget av de lagen var... Liverpool har aldrig varit speciellt bra när United har varit bra, och sen United, när Liverpool blev bra så blev United dåliga, så att det har alltid varit en lite konstig maktbalans där emellan. Men spännande match ska det bli den 17 december, och fram tills dess så hoppas jag att ni båda, Per Kvist och Thomas Nygren, att ni får ha det så bra.
Tack tillsammans.
Tack tillsammans.
Och tack till dig också som har valt att ladda ner den här podden. Hoppas du får en fortsatt trevlig dag Och sen att du har det så bra fram tills dess, att vi hörs nästa gång. Ha det så bra. Hej då. Liverpool.